Paleopodden sponsras av Primaten, en paleorestaurang i Uppsala med grottkäk. Paleo Food Truck sponsras av Hus och Bröd och Karlssons köttbutik i Nynäshamn.
Hej och välkomna till Paleopodden som idag återkommer efter ett sommaruppehåll. Och vi som sitter här är Karl Hultén från karlhultén.se.
Ja, du finns bara där.
Ja, precis. Ja.
Ja. Och så är det Cecilia, med Swedish Paleo Cecilia,
yes.
Som vanligt ska ställa massa frågor till dig.
Mm.
Och idag har vi ett ämne som är väldigt spännande tycker jag.
Ja.
Men vi är ju lite nördiga så att vi tycker ju allt sånt här är spännande i och för sig.
Ja.
Men magnesium ska det handla om.
Ja. Mm. Ja, men det är ju någonting som väldigt många som börjar med paleo kommer in på magnesium och får då reda på att ja, men det tycks vara en del av det här evolutionära sättet att äta, att vi måste få ge oss extra magnesium.
Mm.
Så därför så gör vi idag en liten djupdykning i magnesiumområdet och försöker svara på lite av de frågor som kommer upp. Vad, varför.
Precis.
Och sådär.
För det, alltså ofta så, jag är ju som alla andra, jag köper på mig en massa tillskott och så äter jag i perioder och sen glömmer jag bort varför jag ska äta det.
Ja.
Och sen så, ja men just det, kanske magnesium och D-vitamin och sånt.
Ja, det är ganska många som börjar med det och då framförallt när man tänker magnesium så är det många som börjar med multivitamin tyvärr.
Okay.
Och det, ja, vi kanske ska beröra det lite sen, men det är ett problem att ofta i multivitamin till exempel, så även om det finns magnesium så är det för lite av dem som behövs, till exempel A, D-vitamin, magnesium, viktiga vitaminer, medan det är väldigt mycket av sådana som kan vara problematiska, till exempel folsyra eller E-vitamin och vissa A-vitamin. Det är helt enkelt felbalanserat, vilket kan leda till mer sjukdom då. Så att det gäller att kunna det här lite grann.
Ja, men det, vi går in på det. Paleopodden för de som är nya här då. Vad pratar vi om här?
Ja, vi pratar ju om mat och hälsa och livsstil ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Och det innebär att vi försöker att alltid ha i ryggen och en beröringspunkt med människans historia och vår utveckling. När vi ser på nya råd eller när vi granskar forskningen. Så det är vår infallsvinkel på det här.
Och det är också det som har gjort oss relativt friska.
Ja, vi kommer ju båda från en bakgrund av att ha varit tvungna att återvinna vår egen hälsa. Och så.
Mm. Mm. Ja, och sommaren har varit bra?
Den har varit superbra. Det har varit superdåligt väder
under
min semester. Nu gör jag citationstecken i luften här. Jag har inte haft semester på flera år egentligen. Men det är alltid någon slags bra balans försöker jag hålla. Men det, ja, hur har det varit för dig?
Jo, men det har varit också mycket. Jag tycker ju det är rätt skönt när det regnar. Jag tillhör ju de få människor som tycker det är rätt härligt med en dålig sommar. Det får man ju inte säga. Så att jag har hållit på med huset och snickrat och hållit på mycket med att förbereda inför föreläsningar och alla spännande saker vi har på gång i höst. Till exempel så har vi ju spikat nu då och det är ju fullbokat redan till den första paleokvällen där du ska föreläsa.
Yes.
Vad ska du prata om?
Ja, det handlar i grunden om maten och autoimmuna sjukdomar, alltså kopplingen till ett av de stora folkhälsoproblemen, nämligen autoimmuna sjukdomar, som är en jättestor grupp sjukdomar.
Just det, och det är lite grann det som vi är experter på inom den här paleobranschen.
Yes.
Och då kommer man också in på vår AIP, autoimmuna kokbok.
Just det.
Kan du berätta, hur ligger vi till där?
Den är ju färdigskriven nu och färdigfotograferad, så det är det stora arbetet som återstår, nämligen att försöka fixa med tryckeri och redigering och allt det där. Så det är nästa steg. Så vi hoppas att den kommer ut nu snart under hösten här.
Ja, men absolut. Det ska bli jättekul. Du, vad kul. Men nu ska vi köra igång med magnesium då?
Magnesium.
Får man ju börja med fråga. Liksom jag vet att det är ett av våra grundämnen. Det är liksom en metall.
Ja.
Men vad kommer det ifrån?
På jorden så är det väl ett av de vanligaste grundämnena egentligen. Om man kollar på havet till exempel så består det av väte och syre. Och kanske på tredje plats någonstans kommer kisel, där bergen består av kisel mycket. Men ganska högt upp på den här listan så kommer magnesium. Så det är ett av de vanligaste grundämnena på jorden egentligen. Och det har ju då växterna fattat och utnyttjar då i klorofyllet. Ja, men alltså i princip alla gröna växter. Ja. Alla gröna växter innehåller någonting som kallas för klorofyll som fångar upp solljuset och gör om det till fotosyntesen där kolhydrater produceras.
Just det.
Och jag menar, det är basen för allt liv på jorden. Och där mitt i den gruppen så sitter magnesium. Så att allt som är grönt som innehåller magnesium.
Ja, men då kan man säga att allt grönt som man äter innehåller magnesium.
Ja, så enkelt är det.
Så då vet man var man ska hitta det.
Ja, men idag så äter vi inte så mycket gröna blad längre.
Nej.
Och det finns då problem förstås med de källor till magnesium som vi normalt använder. Och det man får höra, ja, vet du vilka källorna är till magnesium? Eller vad har du hört?
Ja, alltså vad det finns i naturen, vad man ska äta.
Eller i vår kost.
Ja. Nej, jag är inte så himla bra på det. Jag köper ju den här burken och skramlar hem med den. Men jag läste på lite grann innan nu vi skulle ses nu. Och då fick jag se att det var väldigt mycket i bönor och linser och nötter.
Mm.
Och det är ju jordnötter. Alltså det är ju problematiskt för oss eftersom vi inte äter bönor och linser.
Ja, det finns något som man måste komma ihåg när det gäller i princip alla fortplantningsdelar av växter då. Men bönor är en sån fortplantningsdel. Spannmål är en annan sån fortplantningsdel och nötter en annan. Där behövs ju såklart magnesium för att sen kunna användas i produktion av nya blad.
Ja, som en katalysator.
Ja, för att säga att du sätter ett frö i marken och så ska det växa upp nya blad ifrån det.
Ja.
Och magnesium behövs i klorofyllet i bladen.
Ja,
då behöver det ju finnas där. Men det är också bundet. Det är också så fiffigt att växterna inte vill frigöra det frivilligt utan det är ofta bundet i fytinsyra då. Så källor som när det gäller baljväxter, spannmål, nötter så är det magnesium det är generellt bundet i fytinsyran.
Så det är svårt för oss att ta upp det då?
Ja, eller? Vi har ju inte möjlighet att, som till exempel råttor och gnagare göra, de har ju fytas i sin mage då, som kan bryta ner fytinsyra.
Ja, just det.
Det har inte
det är det som är liksom.
Ja, och sen också när det gäller blad då, så finns det ju oxalsyra. Det har du säkert hört om i rabarber till exempel, eller andra sura blad innehåller mycket oxalsyra.
Ja, just det. Parsyra.
Det hindrar också upptag av magnesium.
Ah, okej.
Okay.
Men vad finns det då som vi kan dra nytta av? I vilka livsmedel, eller vilka råvaror?
I de råvaror som finns, det är då att man kommer ihåg att alla gröna blad innehåller magnesium.
Mm.
Så att, det vill jag hamra in det här budskapet, att det är bra att tillaga gröna blad. För då när man tillagar dem, och framförallt kokning då, snabbkokning då, drar ut oxalsyra, reducerar fytinsyra, det är inte så mycket i allmänhet som det är i nötter och så. Men då får man ett bättre upptag på magnesium, så att äta mycket broccoli, spenat,
alla
grönkål, salladsorterna, kanske inte salladsorterna brukar vara lite blekare sådär, men de mörkare bladgrönsakerna, mangold, grönkål, brysselkål, alla de där,
det är mycket magnesium.
Ja.
Men är det tillräckligt då?
Ja, jag tror att det är det. Det här är inte helt lätt. Jag tänkte att vi kanske skulle ta först liksom vad kroppen har det till. För att det finns så mycket att säga om det här nästa steg. Så.
Men okej, vi är ju inga löv så vi behöver ju inte magnesium på det viset.
Nej.
Men vad gör det med, varför behövs det? Jag har förstått att det hänger ihop med muskler och skelett, eller hur?
Det är väl det som de flesta känner till magnesium för, att man brukar ta extra magnesium när det gäller att slippa muskelkramper och så. Men det är så att magnesium är en, precis på samma sätt som magnesium är en kofaktor i klorofyllet, så är magnesium i människokroppen en kofaktor i omkring ett otal olika proteiner i kroppen, som alltså funktionell grupp. Och i omkring 300 olika kända funktioner som magnesium är involverat i kroppen. Och då reglerar det de här reaktionerna.
För jag fick höra en gång av när jag fick en massageterapeut som frågade om jag åt magnesium för att mina muskler de reagerade så snabbt på att slappna av.
Ja.
Och då sa jag, ja, jag äter det återkommande. Så sa hon att det är rätt spännande med magnesium, för det är egentligen inte magnesium i sig som verkar, utan det är signaler från hypofysen som skickas ut till musklerna, så att det inte själva magnesiumet som går ut utan, eller?
Nej.
Är det så?
Nej, muskelfunktionen, alltså där har, i muskelfunktion så har magnesium en mängd olika roller, både på energiomsättningsnivå och exitering av musklerna. Så, men att de reagerar fort eller långsamt, jag tror inte att det har så mycket med magnesiumnivåer så gör, utan där kan det snarare vara att man har en felreglering i musklerna ifall man har för lågt magnesium.
Uh-huh.
Att det kan leda till spasmer och tremor och sånt.
De här ögonryckningarna, kan det vara sånt också?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Ingen vet det.
Det är möjligt. Det är möjligt.
Stora
men
mysteriet.
Att absolut så kan man i vissa fall rå bot på spasmer och kramper genom...
restless legs syndrom till exempel.
Ja, men det är ju känt att... Alltså lågt magnesium, det vet jag, att lågt magnesium... Att det ökar risken för olika sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, osteoporos, migrän. Och vi vet ju då att magnesium behövs i grupper som har att göra med proteinsyntes, med musklerna, med också med benbildningen. Det är också i benen som det mesta av vårt kalcium är magnesium är lagrat.
Binder det kalcium också?
Ja, det tas upp tillsammans med kalcium. Ett ökat kalciumintag då vet vi kan underlätta upptaget av magnesium. Så därför är det ju en väldigt bra källa till magnesium då såklart. De här benbuljongerna som vi har pratat om. Men också reglering av blodglukoset. Alltså eftersom brist på magnesium då bidrar till insulinresistens har man sett.
Mm-hmm.
Och det är någonting som också är reverserbart med ökat intag av magnesium har man sett på gruppnivå då.
Mm. Men du, hur vet man då att man har magnesiumbrist? Eller har alla det lite grann?
Ja, det är lite så här. Alltså, det är lätt att hitta siffror på vad som gäller USA. Där är det ungefär hälften av USAs befolkning som uppnår det rekommenderat dagsintag. Aha. Men om man går till svenska siffror har varit svåra att hitta, tyckte jag med den tid jag hade för research. Men brist är inte vanligt. Men vid vissa tillstånd så kan det ändå vara intressant att lägga till magnesium, för vi vet att magnesium kan fungera botande eller kurativt. Och då är det då välkänt, framförallt viktigt att komma ihåg att vid förhöjda inflammationsmarkörer, alltså sänka CRP, interleukin 6, alltså har man kronisk inflammation så kan det hänga samman med lågt magnesium.
Okay.
Alltså att man förbrukar och bränner igenom magnesiumreserverna när man är inflammerad under lång tid. Så där kan man då förbättra det genom ett ökat intag av magnesium.
Så där är en logisk slutledning då, att om man är sjuk i någon form av inflammation i kroppen, då är det bra att ta magnesium.
Ja, och är man frisk eller fri från kronisk ohälsa så behöver man nog troligtvis inte ta extra magnesium. Jag hittar inte något stöd för det. Och jag menar, det är lite tveksamt forskningsläge när det gäller vad intag av magnesium gör för den långsiktiga hälsan när det gäller all cause mortality, alltså dödlighet av alla typer av dödlighet. Alltså det verkar inte kunna förlänga livet att äta extra magnesium, inte i alla studier i alla fall. Men har man kroniska tillstånd så kan man ta magnesium under den tid man har förhöjda symptom, tycker jag.
Just det. Annars så räcker det med att äta gröna bladgrönsaker.
Precis, alltså att öka intaget av det är nog det säkraste sättet. Och också ta de här benbuljongerna.
Just det. Och det har vi ett helt avsnitt som handlar om benbuljong. Så du kan, om du är intresserad av att ta reda på hur man gör det, så är det bara att leta i blogghistorik eller poddhistoriken här.
Ja.
Okej, okay, så att det är inte så himla vanligt med brist. Men,
nej. Men samtidigt, det är lite så här, om man kollar lite på vad forskningen säger om vilken typ av ohälsa magnesiumbrist kan leda till.
Mm.
Så det finns ändå en studie från Karolinska som visar att till exempel att för kvinnor så kan ett ökat magnesiumintag, det hänger samman med kraftigt minskad risk för tarmcancer till exempel.
Jaha.
Och sen vet man också att extra magnesium kan lindra ångest och depressionstillstånd.
Just det, det är ju väldigt intressant. För då börjar man ju fundera på, är allting bara kemi?
Ja,
om man tillsätter magnesium så kanske man inte får så mycket PMS eller ångest eller depression. Kan det vara en liten ledtråd?
Ja, jag tror att det är en pusselbit som är viktig att komma ihåg. Därför att vi äter mindre än vad vi har gjort. Vi äter inte de delarna av djuret som vi tidigare har gjort. Och vi äter inte så mycket olika sorters bladgrönsaker som vi tidigare har gjort.
Nej.
Och det innebär att vårt intag, nu hävdar Livsmedelsverket att vi inte äter för lite magnesium. Och om man kollar på forskningen, alltså, jag har inte hittat någon specifik forskning för Sverige. Men det verkar som att västerländsk kost generellt innehåller lågt magnesiumintag.
Mm.
Kroppen är ett dynamiskt system där till exempel serotoninnivåer som är oerhört viktiga vid depression.
Just det.
Påverkas av en mängd, alltså det finns en produktionskedja där magnesium behövs. Också
för
dopaminnivåer.
Att kunna producera serotonin.
Ja, välbefinnande signalsubstanser.
Ja.
Men jag tror inte att det hänger bara på det. Alltså det är mer komplicerat än så. Hjärnan är ett dynamiskt system som är beroende på en mängd olika delar.
Ja.
Och vi vet att när man äter en näringsfattig kost så mår man sämre. Jag tror att det är också så att magnesium är såklart en markör för intag av gröna bladgrönsaker. Så har man högt magnesium så äter man mera bladgrönsaker. De påverkar på annat sätt. Bladgrönsaker som man äter påverkar också tarmfloran och innehåller en mängd andra mineraler. Så det är inte helt lätt. Men jag tycker att det är intressant om man kollar på magnesium, just att vi vet att några av de främsta sakerna vi vet från forskningen är att lågt magnesium är kopplat till blodtryck och alltså man får högt blodtryck. Alltså lågt magnesium är lika med högt blodtryck.
Mm.
Vi vet också att magnesiumintag är omvänt relaterat till inflammation.
Mm.
Så att lågt magnesium mer systemisk inflammation.
Mm. Just det.
Men också felreglerat endotel, också kärlhälsa är en av de främsta.
Okay.
Och det här med, som jag var inne på, insulinkänslighet. Alltså bristande insulinkänslighet, vilket leder vidare till diabetes.
Just
alltså att magnesium faktiskt skulle kunna ha en roll där, en koppling till det.
Och även påverkar det ju också sköldkörteln, eller hur?
Ja, nu ska vi se hur.
För jag blir ordinerad magnesium, för jag har ju underfunktion av min sköldkörtel. Då får jag magnesium.
Ja, alltså det är ju sköldkörtel, när man har lågt sköldkörtelhormon så påverkar det benmetabolismen också.
Ja,
eftersom
just det.
Kondrocyterna som liksom bygger upp skelettet är beroende av tillräcklig aktiverad T3.
Ja.
Vilket innebär att man skulle kunna behöva extra kalcium, magnesium för inlagring i skelettet. Det är väl det enda jag kan komma på. Nu har inte jag fördjupat mig just
nej,
i det sambandet.
Det kanske vi kommer långt in på ett
sidospår. Nu får lite.
Men just ni som känner till då under funktion av sköldkörteln, så just T3 ställer ju till det för oss många som inte får det genom det vaccinet. Och då måste man ta till andra metoder. Och då kan ju då magnesium vara.
Det kan finnas andra intressanta mekanismer där också. Då måste jag kolla vidare specifikt på det.
Absolut. Men du, om man ska gå till butiken då och köpa kosttillskott, alltså köpa magnesium, vad ska man tänka på då när man tittar på burkarna? Det finns jättemycket olika.
Ja, det första tror jag det är det här med att inte köpa multivitamin.
Nej.
För att då inte få för mycket av järn, E-vitamin, folsyra, alla de här som faktiskt är negativa att ta för mycket av. Så att inte ta dem, utan ta det specifikt.
Mm.
Och att jag tycker att magnesium är ett av de tillskott som man faktiskt kan ta då, framförallt när man har problem med blodsockret eller metabola problem eller inflammationsproblem.
Mm.
Då tar man gärna formen, alltså det finns då vissa olika former. Det är ganska viktigt att känna till vilka former som tas upp. För olika former tas upp i olika grad av kroppen.
Jag har ingen aning om.
De som tas upp lite sämre då, och det är ju då magnesiumoxid och magnesiumhydroxid. Och de är faktiskt ganska vanliga i vissa studier när man försöker att kolla på nyttan av magnesium. Så flera av de studier som ska kolla på magnesium och alltså vad magnesium kan innebära för hälsan, så har man använt fel former av magnesium. Så det är lite pinsamt. De former som man kan tillgodogöra sig det är då magnesiumcitrat, magnesiumklorid, magnesiumglycinat, gluconat, malat och sulfat och magnesiumklorid.
Ja, men det är ju enkelt att komma ihåg.
Jag tar dem en gång till. Magnesiumglycinat, gluconat, citrat, malat, sulfat och klorid.
Kan man säga då att det är det som finns naturligt i naturen?
Nej. Laktat och magnesiumlaktat. Nej, alltså magnesiumoxid är det billigaste att producera. Jag tror att det är sånt som man har som gymnasterna har i händerna när de ska.
Aha, ja,
alltså,
det har
du vet,
jag haft.
För att hålla händerna torra.
När man körde ball en gång i tiden.
Men, ja, men precis. Och det tas inte upp. Det är inte så att man kan knapra på en sån här gymnastkloss liksom, för att tillgodose behoven. Utan sånt magnesium är inte sånt magnesium. Som, i hydroxid Nej, jag är lite för dålig på det här kemiska biten, men jag vet ju vilka former som tas upp, och det var de som jag räknade upp. Och
Kalle, om vi går till butiken, vad ska jag plocka för burk?
Då får du läsa på baksidan. Och så står det då, det står glycinat, gluconat, citrat, malat, sulfat eller klorid, och då är det okej.
Okej.
Eller laktat, glömde jag säga.
Ja.
Och då, ibland så står det magnesiumoxid och magnesiumhydroxid på baksidan. Av framförallt sådana där billigare bodybuilding-märken. Som
då ska man inte ta det?
Nej.
Nej.
De kan man skippa. De tas inte upp till, de tas upp till någon procent. Liksom.
Okay.
Det är inte värt pengarna.
Men vi kan väl lägga ut en artikel. Jag kan ju skriva ihop det här och lägga ut det som en liten faktaartikel på,
ja, det kan vara smart.
På Swedish Paleo, så att man kan gå in och man inte behöver spola tillbaka och sitta och anteckna.
Precis.
Ja.
Men det är också det här med, vi har inte pratat om hur mycket, tror jag.
Nej, precis. Det är nästa fråga. Liksom, hur mycket ska man ta? Jag tar en tablett på morgon. Nej, en tablett på kvällen brukar jag ta innan jag går och lägger mig.
Då tycker jag så här att följer man en paleokost sedan en tid tillbaka och inte har kronisk ohälsa. Att man inte har förhöjda inflammationsmarkörer, man har bra blodsockerhantering, man har höga energinivåer. Man har bra blodfetter, alltså LDL-nivåerna kan bli sämre, magnesiumbrist också, nämnde jag inte. Har man en bra grundhälsa och mår bra, lågt blodtryck, ingen tidigare hjärtsjukdom, då behöver man inte ta extra magnesium, tycker jag. Utan då kan man äta, då räcker det med att äta mycket bladgrönsaker.
Vilket vi redan gör.
Ja, och kanske då nötter. Om man vill vara riktigt petig kan man blötlägga dem för att få igång grodningsfunktionen.
Ja, man aktiverar lite mandlar i jorden.
Ja, man aktiverar.
Blötlägger
den, precis, för att bryta ner fetinsyran.
Mm.
Men att rekommendationen då för barn är mellan 50 och 200 milligram.
Aha.
För kvinnor runt 280 milligram. Och för män mellan 280 och 350. Men är man inflammerad, alltså har några av de här symptomen då, framförallt hjärtsjukdom, att man känner sig trött, man är inflammerad, man kanske har det här med minnes- och kognitiva störningar,
eller
man
ser
irritabel, ja, vet, på eftermiddagen sådär, att minnet kanske är negativt påverkat, eller att man har, alltså om man har riktig brist, så kan det vara att man får stickningar liksom,
ja,
i händerna.
Det hade jag innan. Ja.
Och hjärtat slår för. Det finns en mängd olika, alltså biverkningen är av eller symptomen på för låga, den listan är så lång så att den kan man liksom inte hålla i huvudet, utan det viktigaste att komma ihåg är inflammation, insulinresistens, alltså diabetes eller prediabetes. Sen om man tar diuretika också, har jag inte nämnt. Om man tar sånt som är urindrivande mycket.
Jaha.
Det är en av de vanligaste orsakerna till för låg magnesium.
För att det spjälkas ut genom levern och sen går det ut i...
Ja, när man tar via njurarna så via går det ut mycket. Och då hinner liksom inte njurarna plocka tillbaka allt magnesium från primärurinen. Utan då åker det igenom extra, och också extra kalium åker igenom. Så då behöver man både kalium och magnesium. Men det är ganska speciellt tillstånd.
Det är bara för att man stressar kroppen.
Nej, det är bara för att man producerar så extra mycket urin så att njurarna inte hinner med att...
Jaha.
Alltså njurarnas uppgift är att pumpa tillbaka elektrolyter från primärurinen så att det filtreras passivt, och sen ska njurarna hinna med att plocka tillbaka. När det produceras jättemycket urin och man dricker hiskliga mängder vatten eller tar diuretika, så kissar man ut både magnesium och kalium, och då kan man få för lågt, och det är ju riktigt farligt. Men det är ganska speciellt. Alltså jag tycker att det viktiga att komma ihåg här, det är metabola symptom.
Alltså ämnesomsättning. Att man
metabola syndromet. Alltså man har dåliga blodfetter, högt blodtryck, tjock på magen. Att man är kroniskt inflammerad. Att man vet att man äter på tok för lite grönsaker till exempel.
Ja, just det. Precis.
Men jag tycker inte att den generella rekommendationen behöver vara att man äter extra. Utan det är när man är inflammerad eller har metabola problem, högt blodtryck, dåliga blodfetter.
Okej. Okay. Men du, hade du sådana problem tidigare som du, nu när du tittar tillbaka, så att du hade säkert magnesiumbrist när du var sjuk?
Ja, jag testade aldrig för magnesium, men jag, under min tid av tillfrisknande så tog jag magnesium regelbundet. Och nu är jag symptomfri sedan, ett eller två år tillbaka minst. Och då har inte jag tagit magnesium sen dess.
Mm.
Utan det har mycket att göra med hur ser kosten ut?
Mm.
Hur ser inflammationsläget ut? Mm. Och ser man att blodtrycket går upp eller blodfetterna försämras, eller att man sover sämre kanske, eller att man har försämrat minnesfunktion, eller kramper.
Mm.
Då kan man ju använda det. Eller om man, det har jag inte nämnt heller, att man kan också använda det här terapeutiskt när man blir hård i magen.
Jaha.
Alltså som en slags, ja, det binder helt enkelt vätska i tarminnehållet så att man blir lite, fungerar som ett laxermedel ungefär, som, aha, är väldigt milt. Och det är svårt att överdosera också, så det är väldigt gynnsamt på det sättet.
Precis, men om man, då, om man tar för mycket magnesium, då, är, då, bara, då kissar man ut det som inte kroppen tar upp, eller?
Ja, det går ju ut med avföringen. Det tas inte upp helt enkelt. Kroppen kan inte ta upp hur mycket som helst.
Ja, men det är ju bra att veta. Kan och man sen köra det, på?
Man, ja, men precis, man kan köra på ganska bra. Men att, jag tror att det är ju en av de vanligaste elektrolytbristerna, helt klart. Alltså när det gäller brister på elektrolyter, alltså natrium, kalium och magnesium, så det är väldigt vanligt.
Mm.
Natriumbrist är inte lika vanligt och inte kalium heller. Men att jag tycker att det är en av de viktigaste. Vi har pratat lite om hur viktigt det kan vara med, eller vi kanske ska fördjupa oss lite i vilka ytterligare vitaminer som är viktiga att ta, men det här är ett av de 5 eller 6 mineral, då klumpar jag ihop mineraler och vitaminer, men det finns inte så många man behöver ta extra.
Nej.
Om ens någon. Mm. Och det här, men det här är väl en av dem som man behöver tänka på, särskilt om man är sjuk eller så.
Men du, alltså, det är zink också, det är också en mineral.
Mm.
Men det motarbetar varandra lite,
ja,
förstått.
Det är en antagonist när det gäller upptag. Men det är också så att zinkrika livsmedel sällan tas i samband med magnesium.
Om man inte är som jag då, som äter zink för min sköldkörtel. Eftersom det är urlakat.
Ja, just det. Ja, men där rekommenderar jag väl inte att man tar zink till skott, tycker jag inte är liksom, finns något behov av att ta för de flesta. Det är väldigt specifika.
Ja.
Och det är vissa av mina klienter som får rådet att ta zink. Men det är inte något sådant allmänt råd.
Men det allmänt råd som vi i alla fall kan ge, det är att käka paleo.
Käka paleo, ät mycket tillagade ångkokta eller kokta gröna blad.
Ja.
Massor. Så se till att fylla i magnesiumbehovet. Drick benbuljonger som också innehåller kalcium och magnesium.
Mm.
Och se till att inte äta en kost som är inflammationsskapande, för då bränner man igenom magnesiumreserverna.
Okej, och det inflammationsskapande, det är då spannmål, bönor, vissa specifika frö. Ja,
framförallt växtoljor och socker.
Växtoljor och socker,
sådana saker.
Mm.
Och kanske också en kombination av samtliga de här som vi just har nämnt.
Precis, som är väldigt vanligt.
Ja.
Ja. Precis, har vi gått igenom det mesta nu, tror du?
Ja, jag tror att vi har gått igenom det mesta, om det inte var...
Men jag har en fråga till. Om man då tar magnesium, spelar någon roll vilken tid på dygnet man tar det?
Ja, alltså det är ju intressant. Många upplever ju att de får en ganska tidsbunden direkt effekt av magnesium som är lite kärlrelaxerande, som också är lugnande.
Mm. Det kan jag hålla med om.
Den reaktionen får man den reaktionen, vilket inte alla får, då kan man ju ta det på kvällen såklart, i samband med sänggående.
Mm.
Och det finns ju ingen generell nackdel med att ta magnesium på kvällen. Jag känner inte till exakt vilken mekanism det kan fungera lugnande igenom. Det får jag kanske fördjupa mig i och ta upp vid någon senare tillfälle.
Men för det är väl melatoninet man ska ha på natten?
Att det skulle kunna öka produktionen av det?
Ja, om det ökar produktionen av serotoninet så kanske det har inverkat på melatoninet.
Ja, alltså det har en roll i produktionen av. Men jag ska inte säga att man kan boosta sin melatonin genom att ta extra magnesium. Det måste jag kolla närmare på i så fall.
Ja, det är spännande.
Men man kan inte riktigt på det liksom ett väldigt snabbt sätt. Det är inte så att man kan ta liksom magnesium och på ett snabbt sätt producera mer dopamin.
Nej.
Utan det ingår i produktion av en mängd olika neurotransmittorer och proteiner.
Ja, just det.
Så att det är liksom lite av en pusselbit som behövs, men inte, det är inte så,
redskap.
Det är inte en byggsten för.
Nej.
Så.
Men du, en fråga till då. Varför tar kroppsbyggare mycket magnesium? Varför är det vanligt där?
Ja, det har att göra med muskelfunktion och proteinsyntes. Att de vill vara säkra på att det finns där.
Att de kan bygga protein i musklerna? Eller,
ja, alltså att det har den här rollen i, liksom i just muskelmetabolism i energisystemen. Det är därför jag tror att de tar det. Sen finns det säkert annars. Men att allting som har med proteinsyntes, muskel- och nervfunktion och bildning av nya muskler, det måste ju vara viktigt vid kroppsbyggning såklart. Och där har magnesium en roll.
Okej, spännande som vanligt. Vad ska vi prata om nästa gång? Du har ett,
ja, jag hade en idé idag.
Ja,
att vi skulle gå på djupet med det här med maghälsa och läckande tarm. Och förklara igen våra egna berättelser och kanske fördjupning i Vad är det? Vad kan det bidra till? Och sen gå vidare till hur man kan behandla
och läka.
Och läka.
Men då delar vi upp det lite flera avsnitt. Vi kan...
ja, men anledningen till att jag fick den här idén var så att jag håller på att jobba med en bokidé om det.
Aha.
Alltså att nu har ju vi gjort den här boken som heter, handlar om autoimmuna recept. Det är ju liksom hur man gör bok. Men jag tänkte kanske gå in på den här metodboken i vad är läckande tarm, vilka kostfaktorer, varför ser det ut som det gör och hur kan man individanpassa kosten.
Ja, jättespännande.
Så det var lite så, liksom, det är lite den idén jag skulle vilja utveckla.
Så man säger att den här kokboken vi har, det är how to do it. Alltså att man, så här lagar ni maten, behöver inte tänka så mycket på vad som händer. Men
nej.
Det du pratar om nu, det är liksom... vad är det som händer?
Ja, framförallt att man kan ju tillämpa den här kosten. Men sen kanske att få den långsiktigt hållbar handlar ju kanske mycket om att hitta individuella känsligheter och sådär.
Mm.
Och då skulle den här boken kunna visa steg för steg hur man individanpassar kosten.
Just det.
Det är min tanke i alla fall. Men jag tänkte att den här serien av podcast skulle kunna bli... liksom en introduktion till det området, vad läckande tarm faktiskt är för något.
Mm.
Någon slags problemformulering och lösningsformulering. Mm. Men att sen är ju lösningen ofta individbaserad och då behövs ju såklart ett verktyg.
Ja, det är så komplicerat, för det är en del som reagerar på, alltså via IBS och andra som har en inflammerad tarm och autoimmun sjukdom och det allergier också. Man kan vara allergisk mot massa saker.
Du får inte ge några spoilers här.
Nej, men det är bara som jag tror att vi kommer...
Jo,
eller hur? Ja, men du är på rätt spår då. Ja,
absolut.
Ja,
så men jag tänkte att det kunde vara en bra första del kanske då. Nästa blir väl något i stil med våra egna berättelser och lite om vad det är för någonting och vilken typ av ohälsa det bidrar till.
Ja, spännande. Yes. Ja, men då säger vi så. Bra, Kalle. Då säger vi hej då och vi vet ju inte när vi sänder. Vi sänder lite sporadiskt sådär, men inom ett par veckor så kommer nästa.
Jag tror att det kommer bli.
Vi kör på nu.
Ja. Yes.
Okej, hej då.
Hej då.